James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Vi är live, det är torsdag den 19 januari 2023. Det är Messiah-dagen och det har nu gått 76 dagar och jag har fortfarande inte kunnat förlåta Margot. Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doxrow.
John Wilander Labrell.
God morgon på er. Hade ni en bra Messiah-afton igår?
Jag gjorde inget särskilt faktiskt. Tänk lite extra på dig, det gjorde jag absolut.
Skickade du upp en sån här ballong som man gör i Thailand?
De är dåliga för miljön de där, vet du. Så nej, det gjorde jag inte.
Är de det? Det är väl när någon dör ofta efter tsunami, var det många som skickar upp det. Men jag tänker att man även kan skicka upp det kanske vid högtidliga... Jag tror inte att någon hade tittat snett på det så att säga, om du hade gjort det.
Men det är ju den här miljögrejen, de säger det här nere. För varje sån där som skickas upp i himlen så bärs Greta Thunberg bort av en tysk polis.
Fan vad de bär bort henne, det är varenda dag tycker jag man får nya rapporter. Men det finns det en del av henne som tycker om det där. Man har ju sett höger twittrare som säger, nu åker hon dit, fast det är väl exakt, de vill väl bli bort. Det är väl därför de limmar fast sig på olika motorvägar, för att vet, just bli bortburna. Om ingen reagerar, det är lite som han Paludan när han står och eldar koraner, att om ingen står där och blir arg så har man ju limmat fast sig. Alltså limma fast er
då
i träd
fast
och ingen
också
rycker i er. Ja, och då är det ju, man behöver ju hjälpen sen när man vill gå och äta eller kissa, tror jag.
Ja.
Nej, men hon är nog nöjd.
Men det som är så fint är ju att du har ju chansen idag och kanske äta en tårta, tända ett ljus. Det är ju en högtid i de tre dagarna långa. Det är ju, idag är det då, igår fyllde jag år om någon har missat det. Igår fyllde jag år, då är det Messiah-afton och så Messiah-dagen idag. Sen annan dag, Messiah som är lite bortglömd i sammanhanget. Men det är fint att fira.
Snälla.
Men det är man har ätit upp all mat.
Vi har många anledningar att fira.
Man börjar bli lite trött kanske.
Ja.
Nej, fast det är ju då många plockar fram resterna från maten. Och man har ju kvar lite de här goda resterna. Gästerna kanske inte ätit upp allt. Och då kan man plocka fram det på annan. Men så här, strunt samma, det spelar ingen roll. Men vad äter man på bordet när jag fyller år? Det är ofta bara glasstårta. Så har man lite glasstårta kvar så kan man ta det på annan. Men så här, strunt samma. Det är goda nyheter, eller goda och dåliga nyheter. I veckan så stod det klart att Noel Gallagher, den före detta låtskrivaren i Oasis, han skiljer sig då från sin fru. De har varit ihop i 22 år. Det är ju sorgligt i sig. Ovanligt lång relation i någon slags rockkrets. Det är väl som hundår då. Det är väl 22 gånger 7. Så det är väl, ja, jag är dålig på matte, men det är väl över 100 år i alla fall som de har då krigat, Sarah McDonald. Och det är ju tragiskt i sig. Det som då gör mig, ja, Oasis är ju då mitt favoritband. Eller de kom ju då, ja det är det ju. Men de kom ju också den där formativa, de där formativa åren när jag var 11-12 år, när man hade som mest intryck av olika artister. Och de, jag älskar dem. Och de har ju inte pratat då, de splittades 2009, och så har de inte pratat egentligen alls särskilt många gånger då, bröderna Liam och Noel. Men det man säger då i England nu, i engelsk press, det är att hon Sarah McDonald, Noels fru, var liksom den primära anledningen till schismen.
Är det sant?
Mellan dem.
Jaha,
mellan bröder.
Gud vad spännande.
Jaha.
Alla vi som då hoppas på en sån gubbrocks återturné, någon slags rocktåg 2024 eller någonting. Noel har liksom, han har sagt att nej, vi kommer inte återförenas, men jag ska aldrig säga aldrig. Det är många som rycker honom. Det är bara lite, det öppnar en dörr som är lite spännande.
Kittlande, men tror du inte att det kan vara anledningen också till att de har hållit så länge, att han var tvungen att bevisa då för brorsan att så här, det var värt det? För hade han gjort slut med henne tidigare, då hade han kanske kommit till insikten tidigare att det kanske inte var värt det.
Nej, det är ju många sådana grejer tycker jag man gör i relationer, att man bara, Ja, precis. På rent pinkiv så ja, bara ja, biter man ihop.
Ja, ja. Ja, ja, för bevisa alla som liksom hade något att säga om det. Man vill bevisa dem fel.
Verkligen. Men det var Am I right, John?
Ja, men
just det! Ja!
Men det var väl också, jag tänker på... Det måste ju varit Noels fru då, den här Sarah McDonald, som när han släppte sitt förra album, tror jag det var, med Noel Gallagher and his High Flying Birds, eller vad fan de heter, så skrev de ju på Twitter, och jag antar att kanske hennes publicist låg bakom det, det bara lade upp då, ask Noel anything. Och då hade ju Liam gått in och skrivit why are you such a massive cunt? Ja, men jag tänkte det liksom backfired lite grann för henne. Så att, jag kan väl tänka mig att hon inte var så glad över det. Så det kanske ligger något i det.
Ofrånkomligen så är det ju så. Det är ju fascinerande också att det fortfarande då... De breakade ju 94. Att det då 30 år senare fortfarande är så... Jag tycker inte man ska hålla på att kalla varandra kvinnliga könsorgan. Det är inte det. Men i en tid som har blivit allt mer putsad... De var ju liksom oborstade och fräscha då, men 30 år senare så är en tid då där allt mer är putsat och allting är liksom sådana här PR-utskick i alla sfärer, i nöje, musik, sport, alla de här PR-utskicken från olika fotbollsspelare som säger ja, vi förlorade med 8-0 men vi tar nya tag, vi tänker på fansen och brinner för Greta Thunberg. Jag vet inte, allt är så putsat, så finns det ju fortfarande någonting väldigt fascinerande i att de här två bröderna, att han skriver så till sin bror. Det är någonting, det bara känns fräscht att skriva sådana kvinnliga könsorgansord till varandra ibland i en värld där allt färre använder dem. Jag tycker inte man ska använda dem. Fast om några gör det så tycker jag att det ska vara de här två bröderna då från Manchester.
Ja, verkligen. Det finns väl inget roligare än att läsa en intervju med Noel Gallagher som gift. Undrar hur det blir nu när han är alltså singel Noel Gallagher. Det finns inga då. Inget som håller honom tillbaka.
Nej, det ryktas att hon fick nog av att han allt mer hade börjat vara ute och festa senare tid. Och det är aldrig ett bra tecken, tror jag, efter 22 år att man plötsligt ska ner till pubben.
Vadå?
Nej. Jag sa det till min tjej för ett tag sedan. Jag ska bara ner och ta en öl på pubben. Hon tittade på mig som att jag... Alltså, det var ju...
Då har det gått ut för.
Jag sa till Johanna häromdagen, idag ska jag inte ner till pubben. Och hon tittade på mig och sa att vad fan, vad håller du på med?
Men alltså hörni, på tal om pubben, jag var inne på helagotland.se och läste då att berusad man drack öl på krog, blev hämtad av polis. Men ja, det brukar ju vara berusad på krogen. Framförallt du, John, du brukar vara ganska berusad. Men en annan grej som jag läste då när jag var in på hela Gotland var att Babben Larsson återigen är nominerad till årets gotlänning. Och det stör mig. Jag kan inte hjälpa det.
Men är det så att hon är alltså likt Zlatan då, att han vann guldbollen 12 år i rad? Är det alltid man måste gå till? Fanns det en konkurrent någon gång? Fanns det så här Josefin Nilsson, Ayn Buskzinger? Så hon måste ju ha varit uppe och nosat.
Hon var väl där liksom. Men, och grejen är att jag vet inte, det kan vara så att Babben Larsson aldrig har varit årets gotlänning, men jag
är ganska säker
på att hon har varit nominerad många gånger. Och vad det enda som hon har gjort då, förutom att sitta i Bäst i test, vad jag vet, det är ju att hon har varit julvärd, vilket i och för sig är ganska stort, så att jag kan ju förstå. Men det är lite så här, det finns ju fler här som representerar Gotland på olika sätt. Kan inte liksom bara widen the horizon, alltså öppna ögonen lite. För vi är fler här. Men på tal om Babben så jag läste...
Du menar att du borde... De borde ringa.
Jag säger inte att det behöver vara jag. Jag säger bara att det är fler.
Det är men det är fler. Bara två av er. Det är bara två av er i media. Det är Babben och du.
Men det är ju han, Johnny.
Han minkfarmaren också.
Äntligen hemma. Johnny och Mattias. Ja, men han är ju död. Minkfarmaren är död.
Det har väl inte hindrat någon från att vinna årets gotlänning.
I och för sig. True that. Men det var så intressant, för att jag blev lite besatt av Babben då, för jag skulle kolla vad hon hade gjort. Och då kom jag in på en artikel på Aftonbladet som publicerades häromdagen då, om den här sockerskatten. Och då har de intervjuat Babben Larsson om det här då. För Babben har ju haft ett ganska allvarligt sockerberoende, och det är ju ingenting att skratta åt. Men så beskrev hon lite om just sockerberoendet, och det fick mig att tänka på dig, Messiah. Hon sa bland annat så här: sockerberoende kan bli riktigt allvarligt. Hur många sitter inte och äter godis i bilen och tappar en bit på golvet och sitter och letar efter godisbiten och vinglar fram på vägen? Det enda jag ser framför mig är du, Messiah, som sitter där fumligt och tappar ner din lilla godisbit, och sen är du liksom nere med ena handen på ratten och andra handen nere mellan benen på golvet, och så ska du hitta den här lilla smulen av vaniljhjärtat som du precis har varit och köpt på Ica. Men det slutade inte riktigt där, utan hon fortsätter att säga, och det här, då slog det mig, det här är 100% du, Messiah. Hon säger så här: det blir en besatthet. Du sitter på ett möte, ser ett kakfat, men du kan inte fika. Sen kan du inte koncentrera dig, för du tänker bara på kakorna. Jag har blivit tvungen att bära. Va?
Varför kan man inte fika?
Nej, man kanske inte ska ta kakor om man har ett sockerberoende. Men det där med att du ser en kaka, sen kan du inte koncentrera dig på någonting annat än kakan förrän du har den i din mun.
Ja, nej, det är ju sant. Det var väldigt frustrerande häromdagen på min nya redaktion. Då var det någon som fyllde år då, dagen innan mig. Det var också snopet att hon stal då fokus från Messiah i afton, men det är skitsamma. Men det var vår producent, hon är också yngre än vad jag är, vilket var också... Då bar de in då en otrolig passionsfrukt-cheesecake från ett bageri där, Nästgårds. Och de är kända för sin cheesecake. Det är en otrolig... Det är en typ av botten som är helt... Den är ganska robust, den är svår att ta sig igenom med en vanlig kniv, men om man ger ett snabbt knäck i mitten så kan man få... Det är lite kanel i den, den är i botten. Och den är mycket mer, och då tog alla varsin liten bit, och sen stod det kvar liksom 25% i en perfekt trekant då, som bara stod där och retade mig. Och jag gick fram flera gånger och frågade då vår producent, alltså om den bara ska stå där och förfalla, om den ska då stå där och bli sur, om cheesecake, alltså Philadelphiaost blir ju till slut dåligt om den står framme.
Det vore ju hemskt.
Ja, men då visade det sig att hon hade barn då, dumt nog, den här producenten, så hon skulle ta hem då resten av sina barn.
Och nej, då blev det dålig stämning då.
Fan, den här säsongen av Svenska Nyheter låter riktigt spännande.
Jag säger bara att du och babban kanske har någonting gemensamt också. Och det är ett sockerberoende.
Verkligen. Du såg aldrig Roast på Berns. Det var ju min första, en av mina första stora tv-grejer. Då var ju babben den som skulle roastas. Och då var jag ju då det här Östermalms rövhålet, och då hade jag gömt under desken där jag skulle gå upp och roasta henne, så hade jag gömt då 100 hallongrottor i en stor glasburk som jag böjde mig ner efter ett tag och reste mig upp och sa att nu behöver nog tant lite socker på fyllningar.
Nej.
Jo, jag vet, det är verkligen vidrigt gjort.
Och hon upp alla de där sen?
Ja. Nej, hon sa att hon inte gillar dem, och sen så böjde jag mig ner, så hade jag även en skål med dammsugare. Och då sa jag... Nej, det var ju hemskt. Och så sa, eller hemskt, det var ju, ja. Och då sa hon, nej tack, jag gillar inte dammsugare. Och så sa jag, nej, du gillar väl inget, man måste röra på sig.
Nej, fy fan vad hemskt.
Jag vet.
Nej.
Jag vet.
Fast det, för det är,
jo man... jag vet, fast jag hade ju aldrig, alltså vi hade ju inte sagt hej backstage. Och sen, det var ju speciellt. Och sen var hon, tror jag, hon var inte sur, men vi hade en ganska lite så här... halvfrost i relationen då.
Ja.
Eller jag kan fatta det, vad fan, vem var jag liksom, men det var ju en roast, men de andra var liksom lite vänner till henne, och så kom jag in där från vänsterkanten. Ja, jag stod inte samma, men på tal om sockerberoende så har jag ju liksom, och jag har väl, jag tror att jag befinner mig i samma situation, bara det syns inte utåt sett på samma sätt. Nej, som det ibland kan göra på henne då, men.
Ja, men då kanske du hade tolkningsföreträde och dra det där skämtet.
Ja, ja, där har vi det.
Det är som en alkis som skämtar om en annan alkis, då är kanske det okej.
Ja, vad skönt att du säger det här. I 13 år nu har jag haft dåligt samvete för det här. Men äntligen så kan jag bara säga att jag hade då tolkningsföreträde. Har du verkligen det? Jag älskar ju också hallongrottor. Ja, jag hade hallongrottor, och jag är fortfarande lite sur för den där cheesecake.
Han åt dem alla själv så.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård... Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Dags nu, 60 sekunders väldigt kul. Messiahs minut. Messiahs minut idag beger sig in i katakomberna på SVT där jag då befinner mig. Det blir ju så när man, jag är så ovan med att ha ett heltidsjobb, så det blir liksom att man går upp och så äter man frukost och så beger man sig någonstans och så omger man sig då med människor som man annars inte omger sig med, och så sitter man där till, jag förstår att det här är vardagsmat för folk som har riktiga jobb, att de, men det är lite nytt för mig att det är så.
ja.
likartat och att man befinner sig liksom i samma korridorer. Och de intrycken man får är ju väldigt mycket de intrycken som händer där då, för det är där man spenderar all sin vakna tid. Och det har varit ganska uppsluppen stämning på SVT den här veckan. Jag vet inte om ni hängt med på det här, men de fick ju då i veckan äntligen köpa loss OS-rättigheterna igen.
Ja, just det, det såg jag. Bra jobbat av dem.
Ja, alltså lite märkligt på ett sätt, för att de hade ju OS alltid, och det var ju då sen 1960 så gick det då i SVT, och det var ju en sån där lägerelds-TV på den tiden när det fanns OS, sommar-OS och vinter-OS. Och sen förlorade de rättigheterna 2011, för att tiden hann ju i kapp SVT, de hade ju inte så mycket pengar. Först var det då Viaplay som köpte den, köpte OS några gånger 2012 och 2014, och sen köpte då Discovery, vilka är det? Det är Kanal 5 va? Eller tidigare Kanal 5.
Ja.
Ja,
de gav då 12 miljarder kronor för rättigheterna.
Va? Ja, då. Ja. Det gick ju inte att matcha SVT.
Tycker inte du är mycket pengar, John? Eller,
jo, men jag bara... Men SVT har väl hur mycket pengar har SVT? Alltså man tänker hur mycket de får in. Alltså de borde vinna de där budgivningarna varje...
Nej.
Men, tror du att de har 12 miljarder att bara lägga på lite
nej,
sport?
Det har de verkligen inte.
Nej, är svaret då. Du hade fel. I alla fall.
Ja, men det är bara alltså, så
här, SVT omsätter väl bara 5 miljarder eller något sånt där. Det är, alltså, en anledning till att de kan köpa sporträttigheter är för att de har fått dispens för att visa reklam i samband med sport och Melodifestivalen. Annars skulle de inte kunna ha de programmen.
Nej, och det här är då någon slags liten speciallösning. Det finns EBU då, alltså European Broadcasting Union. De har då bidragit med en del av det här så att alla public service då i Europa får det. Och då är SVT liksom med på den kakan. Men i alla fall, det är väldigt uppsluppen stämning då på SVT för att de har då äntligen vunnit tillbaka. Och jag tror att jag förstår vad det här handlar om. Jag tror att det är också, det är inte bara SVT, utan det här tror jag att alla kan vara lite överens om. Till och med de största högertyckarna som vill lägga ner public service och säga stäng den skiten. Jag är lite glad över det här, för det är ju en återgång inte bara till forna dagars sportsändningar, det är ju även en återgång till det gamla Sverige på något sätt. Det finns väl inget svenskare än sommar-OS kan man egentligen ha och mista, det är liksom pingis, friidrott och kanske någon sån halvdassig fotbollsturnering. Men det vi egentligen älskar i Sverige är ju det här. Det är ju framförallt vinter-OS, det är ju de här skidtävlingarna som aldrig tar slut, olika distanser, 20-tal, 30-tal olika distanser, det är det alpina, det är bobben, det är sporter man aldrig bryr sig om förutom vart fjärde år, det är curling, det är konstiga skridskotävlingar, det är det här som är liksom det forna Sverige där då sverigedemokrater och vänsterpartister kan förenas kring en återgång till lägerelds-TVn när man satt och hejade fram, vi minns dem alla, John Mogren, Svan, Vassberg, till och med Sixten Järnberg, alla de här gamla skidlegendarna som vi har hejat på och skrikit på. Och så Charlotte Kalla såklart och alla de som har kommit fram på senare år. Men det är ju, jag tror att det är det här som SVT känner. Inte bara att de har vunnit tv-rättigheter, för det gör de väl ibland och emellanåt, utan att det också är en vinst för hela Sverige. Det är en återgång till det Sverige som har varit. Det är en orolig tid med krig och flyktingströmmar och sådär. Så är det någonting, det finns inget mer pursvenskt än att slå sig ner med en sån kopp och boj och bara titta på OS-sändningarna på SVT. Och så ska det helst vara då Jakob Hård i en sån här toppluva med en sån här liten boll högst upp.
Ja, och André Popp ska det väl ändå vara. Han ska ju fan i Palme-sändningarna
och Hård.
Och ha vinterstudion bara.
Ja, men det finns ju de här, de är ju nästan som snömannen Ötzi, att de kan tinas upp nu då var fjärde år och ställas där, Pops och Hård och de där. Att de ligger då i samma snö som det sen då åks skidor i, och så väcker man dem och så sätter man på lite puder, för det är inte bra att ligga nerfrusen tror jag för hyn, och sen så kan man bara dra upp det och alla kan förenas kring det här. Grattis SVT och grattis Sverige, tänker jag. Nu låter det tveksam, men det...
Nej, men det är väl jättebra. Nej, men det, alltså, SVT har ju så mycket pengar. De ska ju köpa loss såna här grejer.
Vet du vad du aldrig har gjort, John?
Vad har jag inte gjort?
Du har aldrig tittat på en vintersporttävling, tror jag.
Nej, jag tycker... Det
var ju bara fotboll på din radar, eller, John? Det är det enda du säger.
Ja, de här vintersporten...
Ja, förutom...
Jag kan inte ens förklara vad är det för skillnad på alla de där grejerna du rabblat upp.
Nej, men jag hade inte fel, va? Du har aldrig satt dig ner och tittat på en vintersport, eller hur?
Nej, det har jag inte.
Du är mer spanjor än vad man kanske först tror.
Ja, så det är klart att jag och alla spanjorer som ingår i det här European EBU är ju såklart upprörda att det lagts massa pengar på det här.
Ja, för sommar så vaknar du till när det är så VM i kanasta sånt där.
Nej.
Kanasta.
Det är tjurfäktning och paddel är det enda som vi spanjorer är.
Ja, det är det du brinner för. Så är det. Någonting annat som du också brinner för, det är gamla brottsfall. Torsdag innebär det här.
Krimmorgon. Ja, men innan vi går in på dagens fall så skrev en person till mig, en lyssnare då. Vi pratade ju i tisdags om Prince Harrys nya bok och du spelade upp ett klipp med Saja där han sa någonting. Han pratade om sitt könsorgan. Kan du inte spela upp det igen?
Danne.
Ja, men då skrev den här lyssnaren då, Jeppe Wengelin. Jag tror att ni precis har hittat den sanne mördaren i The Delphi Murders. Jämför Down the Hill med Down There. Då tänkte jag, det är ett märkligt tips att skicka in till Delphi-polisen. Men ja, och de kanske inte behöver det nu.
Nej, men vi kan väl bara, vi lägger dem efter varandra så ska vi höra.
Ja, det gör vi.
Down the...
Down the... Down the...
Down the...
Ja, det är snarlikt i alla fall.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.
Men nu till dagens fall. Idag ska jag prata om en riktigt intressant fall. Och vi börjar en tidig morgon den 20 februari 2019 då brandkåren i Collinsville, Virginia fick larm om en utryckning. Det var till ett hus då i södra Virginia i närheten av brandstationen som ingen människa hade bott i sedan 2002 som stod i lågor. Och det tog brandkåren flera timmar att släcka den här branden, men huset blev totalt förstört. Utredningen visade att man inte kunde säga säkert om branden var anlagd eller inte, men det hade anlagts andra bränder i närheten vid den här tiden och polisen misstänkte att det var liksom en lokal pyroman som var aktiv då och man tänkte att det här kanske var ett av hans senaste då tilltag, men det här är inte historien om en brand utan om vad som hände i det där huset 20 år tidigare. Det här är en historia om familjen Short. Michael Wayne Short gifte sig med Mary Frances Hall 1992 och fick året därpå dottern Jennifer Renee Short. År 2002 bodde familjen i den lilla orten Oak Level, Virginia med knappt 1000 invånare. Och Jennifer, dottern, skulle precis börja i fjärde klass. Hon beskrevs som en snäll tjej som var omtyckt av alla. Familjen beskrevs som vänliga som oftast höll sig lite för sig själva. Men alla som kände dem sa att de verkade lyckliga och glada. Företaget som både Michael och Mary, paret då, jobbade åt hade dock börjat gå lite knackigt. Och de hade funderat på att flytta till South Carolina, då, en närliggande stat, och byta jobb. Men så blev det inte. På kvällen den 14 augusti 2002 åkte hela familjen till en Burger King drive-thru som låg i närheten av där de bodde. Och det var sista gången någon såg dem levande. För vad som hände efter att de kommit hem efter sin middag är fortfarande idag lite av ett mysterium. En jobbarkompis till Michael kom för att hämta upp honom på morgonen dagen därpå. Han lade då märke till att garagedörren var öppen och han påminner sig att Michael hade sagt att han ibland sov på en soffa i garaget för att han snarkade så högt. Är det någonting som ni har gjort?
Det kan jag verkligen förstå. Jag tvingar ju Kjell att sova med en sån här snarkskin nu. Men jag hoppas att han kan gå ner några kilo för då brukar ju snarkningarna försvinna. Gud vad hemskt jag är.
Okej, men han har aldrig fått sova på en soffa i garaget?
Nej, men soffa i vardagsrummet på nedervåningen, ja.
Okej, men det här, de som kände dem sa att det här var inte en sån stor grej, han gjorde det ibland. Men när då Michaels jobbarkompis gick in i garaget för att hitta Michael så såg han honom liggande på soffan. Men han insåg snabbt att Michael inte sov. Han ringde polisen som snabbt kom till platsen. Där kunde de konstatera att 50-åriga Michael Short hade blivit skjuten i huvudet på nära håll med ett skott. Och när de sedan gick in i själva huset hittade de hans fru Mary, även hon dödad med ett skott i huvudet. Och allt tydde på att de hade blivit dödade i sömnen, det fanns inga tecken på att de gjort motstånd. Men de insåg också att något annat inte stämde. Jennifer var inte där och det fanns inga spår av henne någonstans. Man hittade heller inga spår efter mördaren, det var liksom inget i huset som var i oordning. Men man upptäckte att någon hade kapat telefonlinjen till huset, sådana som fanns då på den tiden. Oj. Man sökte igenom huset och en damm i närheten och sånt där men hittade egentligen ingenting. Och först misstänkte polisen att Jennifer, då dottern, hade lyckats fly. att hon hade upptäckt vad som pågick och flytt ut i skogen eller liknande och sen gått vilse. Men sedan började man jobba efter hypotesen då att hon hade blivit kidnappad i samband med det här. Man tog dit sökhundar, men de kunde inte få upp något spår efter Jennifer. Och man stod liksom helt utan misstänkta. Man började titta lite grann på den här jobbakompisen då, men inget tydde egentligen på att han hade något med det hela att göra. Och inget hände då förrän 6 veckor senare. För då stod en man vid namn Eddie Albert och pockade med något i sin trädgård, belägen ungefär en timme söder om brottsplatsen, när en av hans hundar kom och lämnade av en bunt med hår bredvid honom som den här hunden hade haft i munnen. Och Eddie tog upp det där håret och tänkte att det här ser ut som så här hår från en peruk, så han slängde det. Men sen 2 veckor senare så kom hunden med ytterligare något i munnen, och det trodde Eddie först var ett sköldpaddeskal. Men han insåg sedan att det var ett mänskligt kranium. Polisens tekniker kunde senare konstatera att det rörde sig om huvudet från 9-åriga Jennifer Short. Hon hade också blivit skjuten. Man hittade hennes kropp belägen under en bro en bit därifrån, mitt i ingenstans, långt bort från närmsta bostad. Hennes kropp var också förruttnad, så man kunde liksom inte säga vad som hänt mer än att hon hade blivit skjuten i huvudet då. Och polisen spekulerade i motivet då. Vad kunde det här röra sig om? Var det hämnd mot familjen av någon anledning? Det trodde man lite på först, men inget verkade liksom stulet från huset, så man uteslöt rånmord. Det här verkade vara liksom någon som siktat in sig på just den här familjen av någon anledning. Och under åren efter så gjorde man fler sökningar på den här platsen där Jennifers kropp hittats. Man tog också upp Jennifers kropp ur hennes grav för att göra fler tester, en sån här exhumation. Vilket, ja, det är ju liksom, det är ganska dramatiskt.
Ja, verkligen. Vad var det för släktingar i livet som kunde godkänna en sån grej?
Ja, men det var några avlägsna släktingar. De hade liksom lite utvidgad familj. Båda hade barn från tidigare äktenskap, okay. Och lite sånt där. Det fanns någon farbror och sådär. Så de sa att, för att polisen påstår ju då att vi måste göra fler tester på henne då. Antagligen för att kanske jämföra med någonting som man hittat eller så. Men man har liksom aldrig gått ut med om det gett någonting. Och först några år efter då, i 2009, så blev FBI inkopplat. Och de släppte flera fantombilder av en man som vittnen har sagt rört sig i närheten av huset vid tiden kring mordet. Och de här bilderna då, ja, han ser ut att vara i 40-årsåldern, den här mannen, rätt sliten. Man börjar också göra utredningar i några av de städer som familjen funderat på att flytta till. Alltså, Michael hade ju då funderat på att flytta sin familj till en stad, och FBI gjorde lite kontroller där. Man fick tips om att Mary, då den här mamman, hade haft en stalker många år tidigare, som hon berättat om för vänner då, men som hon aldrig anmält. Men även där är det liksom oklart om det gav någonting. Så alltså, polisen står liksom och famlar i det här. Och in kommer då jag.
Ja. Du?
Ja, alltså inte ut. Alltså, jag kommer in här nu. Här är det liksom.
Du här, ja.
Ja, jag är här, ja. Men det är här polisen står där de står. Det här är olöst. Polisen har ju heller inte gått ut med vilken bevisning de har. Så det är lite svårt att göra en ordentlig gärningsmannaprofil. Men jag ska ge mig på ett försök ändå. Oklart om det här når polisen i Virginia. Men ja, kanske ändå. Är ni redo?
Nu kommer du. Det här du befinner dig i nutid, så att säga.
Ja, men jag berättar inte historien om när jag kom in i utredningen, utan nu är vi i nutid här.
Nej. Bara så att... du är du och nu är nu.
Och nu är nu, precis. Och jag har ingenting att göra egentligen med själva, ja, alltså ingen direkt koppling mellan mig och utredningen, så som det ändå liksom brukar se ut. Först och främst så tror jag att utredningen har riktat in sig på fel personer. För jag tror inte att den här personen som gjorde det här ville mörda Michael eller Mary. Jag tror inte att det var någon gammal stalker som beslutade sig för att ge sig på Mary efter alla år. Jag tror inte det hade någonting med Michaels jobb att göra, att han hade blåst någon eller sådär. Utan jag tror att den här gärningspersonen ville åt Jennifer. Varför det då? Ja. Jo, Jennifer var ju den som blev kidnappad, eller hur?
Ja, men precis. Ja.
Och mördaren kanske hade försökt ta henne vid något annat tillfälle, men upptäckte att det var svårt då. Och det enda sättet var att för honom var att ta sig in i huset och mörda hennes föräldrar för att kunna komma åt Jennifer. Och jag tror att den här mannen hade bevakat huset innan, kanske lång tid innan. Han visste att Michael brukade sova i garaget, att det var dit han skulle gå först för att skjuta honom. Han hade planerat det här noggrant. Han såg också till att kapa den här telefonlinjen. För han visste då att det är 2 personer som kommer behöva mördas, och om någon av dem vaknar till av ett skott eller liknande så ska de inte kunna ringa polisen. Så jag tycker allt tyder på att det här verkar vara väldigt planerat. Den här platsen där Jennifer hittades var ju också väldigt avlägsen, så jag tror att mördaren måste ha känt till den väl. Han bor troligtvis inte långt därifrån. Den här personen då, han är i 20-30 års åldern. Han har körkort för han har kommit dit och därifrån med bil. Han jobbar troligtvis i närheten av där familjen Short bodde och har på det sättet fått syn på Jennifer och blivit besatt av tanken på att ta henne. Den här personen, han är sexualsadist och uppfattas av sin omgivning som lite udda, en ensamvarg, men ändå trevlig och bra på sitt jobb. Han har ett medel IQ eller kanske till och med övermedel. Och det är väl ungefär det som går att säga. Vad tror ni om det? Är det något jag har utelämnat?
Nej. Jag tror absolut att det kan vara så. Jag tycker bara att det är så jävla obehagligt. Alltså, någon låsa in sig på ens unge sådär och så börjar man titta ut genom fönstren och inser att folk kan stå och titta in. Usch, verkligt.
Ja, väldigt obehagligt. Och det är ju, ja, man kanske, den som lyssnar på många krimmål, kanske kan känner igen sig i sättet. Och jag tycker att jag har många liknelser med JonBenet Ramsey, där jag tror att personer i fråga har blivit besatta av tanken på att ta hem. Han mördade ju då inte föräldrarna. Troligtvis för att huset de bodde i var så pass stort att han kände att han kan ta henne utan att de märker. Det här, strunt i det nu. Men vad var det med den där branden då, som jag pratade om i början, minns ni den?
Ja,
ja precis.
20 år senare.
Ja, 20 år senare nästan då. En del tror ju då att det här var en lokal pyroman, samma som anlagt de här andra bränderna i närheten. Men jag är inte så säker på det alltså. För tänk om den här gärningsmannen som mördade Michael, Mary och Jennifer Short har nåtts, precis som alla vi andra, av ständiga nyheter om forskningsframstegen gällande DNA. Hur man genom att bara hitta ett hårstrå och slänga in det i en Ancestry-databas kan identifiera en människa. Tänk om den här personen har läst om hur gamla mordfall, ett efter ett nu, år efter år, hela tiden får sin lösning långt senare tack vare den här teknikutvecklingen. Han läser om hur mördare som trott att de kommit undan alla år äntligen har åkt fast. Kan det vara så att den här personen har återvänt till mordplatsen efter nästan 20 år för att se till att samma sak inte hände honom?
Det måste vara undersökt. Men att polisen inte har haft den sån tanke?
Nej, det vet man ju inte, men det finns ju inte så mycket att undersöka. Alltså, jag menar, det här huset blev ju totalt förstört. Det har ju stått där tomt i nästan 20 år. Det kan ju ofta bli så med såna här mordhus, att det är ingen som riktigt vill köpa dem. Jag menar, jag har ju lagt ett bud, si och så, men annars är det liksom aldrig någon som vill flytta in i de där gamla mordhusen. Nej, okej. Men det är liksom, ingen vill ju flytta in i de där gamla mordhusen, och de står tomma. Det här stod ju tomt nästan 20 år. Sen brände ner helt plötsligt. En slump, kanske, men kanske inte.
Nej, visst. Väldigt spännande teori.
Kan det ha sammanfallit också den här branden med att man, alltså den första personen fälldes som hittades via Ancestry och de här släktsajterna?
Ja, alltså den här branden var 2019, så att jag menar det...
Men det var väl typ då... Det var väl typ då människor började fällas som man hittade via de här släktforskningssajterna, var det inte det?
Ja, det hade väl börjat hända några år tidigare, men det hade blivit massmedialt väldigt uppmärksammat i samband med att Golden State Killer åkte fast. Och det skedde ju 2018, så att det är inte en helt dumt. Och det, då blev det ju liksom massmedialt uppmärksammat det här med då genealogy DNA. Och om jag skulle vara en mördare, även om då 20 år senare jag vet att det där huset står kvar, så skulle jag, kanske hade tanken slagit honom tidigare, men nu började han bli nervös och tänkte att det är bäst att jag bränner ner det där huset, kanske.
Det var allt vi hade för denna torsdag. Tack för att ni lyssnar. Jag ser er, jag hör er. Hör gärna av er till thedailymessiah@gmail.com om ni har åsikter, kommentarer, eller vår Instagram, eller vår Twitter, eller vad vi nu finns, Facebook också. Ja, hör av er. Vi hörs imorgon. Om vi inte hörs innan dess, ta hand om er själva och varandra. Hej, hej!
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 Podplay, en del av Power Media.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema.